Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag slå ett slag för våra teologiska utbildningar som börjar i höst och som man nu kan ansöka till på vår hemsida. Kanske har du någon du kan rekommendera studier på FFG för. Det gäller våra två program som vi ger i samarbete med Fjällhaug i Oslo, teologiskt basår. Är något mer avancerat än en bibelskola och ger 60 högskolepoäng. Kan läsas på halvfart och på distans. Och utbildningen är också studiemedelsberättigad. Och det gäller vårt treåriga program Bachelor i teologi och mission som ger 180 högskolepoäng. När det gäller vårens arrangemang vill jag slå ett slag för fördjupning i fastetid på måndagkvällar. Med passionspredikningar och fakultetsföreläsningar från och med den 10 mars klockan 18 till och med den 14 mars. Och jag säger också några ord om Bibelhelgen den 9 och 10 maj om Esters bok där Erik J. Andersson och Timo Lato medverkar med undervisning. Men nu Daniel Johanssons genomgång. God lyssning!
Andra årgångens evangelium för fastlagssöndagen är Johannes 12:20-33. Den här texten har inga större översättningssvårigheter. Vi ska nöja oss med att kommentera fyra saker. I vers 23 möter satsen Lelisen hehora hinna doxaste hohios to anthropo. Hinna, som ju oftast uttrycker syfte, har här förmodligen en exegetisk funktion. Den uttrycker nämligen vad det innebär att stunden har kommit, nämligen att människosonen ska förhärligas. Alternativt kan hinna-satsen motsvara en temporalsats där hinna ersätter hotti. Och det är så de svenska översättningarna förstått satsen när de översätter stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. I vers 27 citeras Saltaren 6:4. Nyn he psychemo tetar aktai. Verbet tetar aktai är perfekt passivum men har presens betydelse och därför översättningen nu är min själ upprörd. Själen har blivit och är upprörd. I vers 33 brukar kago i an hypsosto ektes ges översättas och när jag blir upphöjd. Men en mer ordagrann översättning är och om jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig. Vi har faktiskt en villkorsbisats som talar om villkoret för att Jesus ska dra alla till sig, det vill säga att han måste bli upphöjd. Eftersom sammanhanget talar för att den upphöjelsen kommer att ske översätter de flesta med när istället för om. Och den här saken återspeglas faktiskt i handskriftstraditionen där varianten hottan när finns representerad. Och till sist en kommentar till presensparticipet semainon i vers 33. Det uttrycker syfte. Detta sade han för att tillkännage. Och så vidare. Avsnittet 12:20-50 utgör avslutningen på den första delen av Johannes evangeliet som ofta kallas för tecknens bok. Det sista och kulminerande tecknet är uppväckandet av Lazarus. Efter det rider Jesus in i Jerusalem, vilket är det sista han gör precis innan vårt textavsnitt. Söndagens evangelium är på samma gång en lidandes förutsägelse och en övergång till andra delen av evangeliet som det är det första tecknet på att hedningarnas tidsålder är på väg att träda in. Det är inte helt lätt att strukturera upp avsnittet eftersom nästan varje vers har sitt eget tema, men man kan göra det på följande sätt möjligen. Först, hedningar vill se Jesus. Notera att de vill se honom. Verserna 20-22. Den andra delen, Jesus är vetekornet som faller i jorden för att bära rik frukt. Verserna 23-26. Och den tredje, stunden är inne och Jesus anger sättet på vilket han ska dö. 27 till och med 33. Grekerna som omnämns och som triggar den undervisning som följer behöver inte nödvändigtvis komma från själva Grekland. Beteckningen användes allmänt om de som var grekisktalande hellenister. De skulle till och med kunnat komma från Dekapolis-området uppe i nordost där man var grekisktalande. Troligtvis var de här så kallade gudfruktiga hedningar, hedningar som var attraherade av den judiska tron men som inte tagit steget fullt ut och låtit omskära sig. Våra källor visar att man kunde närma sig den judiska tron på ganska många olika sätt. Allt ifrån en allmän beundran inför judendomen till att man gick hela vägen och formellt konverterade. De här torde ha tagit ganska många steg på den vägen då de beslutat sig för att gå upp till Jerusalem för att be, det vill säga fira gudstjänst under påskhögtiden. Som hedningar fick de komma in på hedningarnas förgård på tempelområdet, men inte längre. Och här ska man också notera att de här grekerna söker sig till de två av Jesu lärjungar som bär grekiska namn, nämligen Filippus och Andreas. Filippus och Andreas rapport till Jesus om de här grekerna som vill se Jesus leder till en veritabel flod av viktiga Jesusord. För det första säger nu Jesus att den stund han länge förutsagt och som ännu inte varit inne, den har nu kommit. Jämför här med Johannes 2:4, 7:30 och 8:20. För det andra, denna stund som avser Jesu korsdöd kallas ett förhärligande och kopplas ihop med ett annat ord, nämligen upphöjelse. Det är ett tema som vi också stött på tidigare i 1:51, 3:14, 8:38, 12:32-34. Och om någon inte skulle kunna hinna med så har jag listat de här ställena i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Här finns också med all sannolikhet en anspelning på Jesaja 52:13 där Herren tjänare blir både upphöjd och förhärligad. Samma verb, dok satso, förhärliga, ära, används både här och i Septuaginta 52:13 av Jesaja. Den tredje saken det är att Jesus beskriver sin död med bilden av en vetesådd. Denna bild måste läggas till de mer vanliga beskrivningarna av Jesu död som ett offer, ett friköpande, en försoning och en kampseger över ondskan. Det sista temat är för övrigt ett tema som tas upp i våra verser i vers 31 när Jesus säger att den här världens furste nu ska kastas ut. Det fjärde är att vi möter här en undervisning om efterföljelse som är i stort sett identisk med den i till exempel Markus 8:31 och framåt. Det femte är att vi möter här en parallell till Jesu kamp i ett Getsemane som finns beskriven i synoptikerna men som Johannes utlämnar. Jesus säger, min själ är i djup ångest. Det sjätte är att i det här avsnittet finner vi det tredje av tre olika tillfällen i de fyra evangelierna när en röst hörs från himlen. Vi läser om det i samband med Jesu dop på förklaringsberget och så här som ett svar på Jesu ångest och bön till fadern att han ska göra sitt namn härligt. Och den sjunde och sista saken vi noterar det är att Johannes här till slut avslöja vad Jesus tidigare i evangeliet menat när han har talat om att han ska bli upphöjd. Johannes ger oss nyckeln till innebörden i Jesu upphöjelse och förhärligande. Det avser hans död, skriver evangelisten i vers 33. Vad gäller Jesu ord i vers 27 förekommer lite diskussion om hur man ska förstå Jesu fråga. Vad ska jag säga? En del menar att man ska förstå frågan som en verklig fråga och att det som sen följer är en bön från Jesus sida om att han ska bli räddad. Vad ska jag säga? Fräls mig från denna stund. Andra menar att Jesus ställer en hypotetisk fråga om vad han skulle kunna be om, så som både Folkbibeln och Bibel 2000 översätter. Ska jag be, Fader, rädda mig undan denna stund? Verbformen som är konjunktiv i frasen kai ti eipo och det starkt adversativa alla är saker som båda talar för den senare översättningen, så som Folkbibeln och Bibel 2000 översatt. Det allra sista vi lägger märke till den här gången, det är folkets reaktion på rösten som hörs från himlen. En del tror att de hör åskan, andra en ängel. Och Jesus å sin sida säger att rösten hördes för folkets skull. Folkets respons är typisk för människor alla tider, då som nu. En del är döva för det som sägs och hör bara muller. Andra hör lite mer men kan bara sträcka sig till att uppfatta en ängels röst. Andra åter hör att Jesus blir upphöjd för deras skull, för att han ska kunna dra dem till sig och göra dem till Guds barn, för att tala med de ord som står i Johannes 1:12.